Efter den där lilla melodisnutten så vet ju den vana Tyresö radiolyssnaren att nu kommer ett speciellt program. Och då ska jag be min partner i crime här i studion tala om vad det programmet heter.
Doktor Lenas hörna.
Ja, men utan din här...
Nej, men nu får du ge det. Nu kör vi radio.
Nu kör vi radio, okej. Okay. Ja, då vet ni att Leif sitter i studion mitt emot mig och jag sitter här och nu ska vi köra en hörna.
Ja.
Ja. Jag hade ju frågat er lyssnare om olika ämnen och jag fick inte in så mycket gensvar, så ni får gärna höra av er mera vad ni vill höra oss prata om eller ja, skoja om eller vad vi nu ska kalla det här programmet för. Men eftersom kylan smyger sig på oss och idag så är det den 26. Jag måste tänka efter en stund. 26, ja, du har alldeles rätt, Leif. 26 september. Och förra gången jag stod nere i centrum, då hade jag parkerat under en stor lön. Och när jag skulle ta bilen, då hade lönlöven släppt och täckte hela mitt biltak och framruta. Så det händer saker just nu. Mm. Men det kanske blir som förra året, att det blir en lite längre och varmare höst än vanligt. Och då gäller det ju att vi håller oss i bra form.
Ja.
Eller hur? Mm. Ja, och ska vi börja någonstans då?
Ja, jag har hört i centrum där, då pratar de om, jag tror det är corona eller om man säger covid, 15 oktober.
Ja.
Varför just den 15 oktober?
Jo, då går startskottet för den nya vaccinationen. Och då är det ju så här att de riskgrupperna, de ska ju ha 2 gånger om året. Och jag som då inte fick i våras, jag var inte tillräckligt riskgrupp, men jag tror du fick, va?
Jag minns inte. Ja,
jag tror att du fick, för jag tror jag tjatar på dig om det. Men riskgrupperna, de ska ju ha 2 gånger om året. Och nu öppnar man då vaccinationen för covid och man säger också att man kan samtidigt ta sin influensavaccination.
När vinterinfluensan eller vad det kallar.
Den brukar ju annars man släppa vaccinet i november. Men man har nu kommit fram till att influensavaccinet håller så pass, ger ett skydd så pass länge. Så även om influensan inte skulle slå till förrän i slutet av januari, februari, så har man tagit en influensavaccin nu i oktober så räcker det. Och det är ju en fördel att kunna ta bägge sprutorna samtidigt.
Ja, men jag har lite svårt att fatta. Man ser ju inga larmrapporter om covid.
Det beror ju på var man tittar någonstans.
Jaså.
Och det är så att den har ju muterat igen då. Viruset försöker ju hela tiden ändra sig så att det ska fortfarande kunna spridas så mycket som möjligt. Och det har kommit flera nya varianter. Det är fortfarande den här som kallas omikron. Men nu har den fått 3 bokstäver till efter sig. Det gäller att hålla ordning på alfabetet. Och de, för den yngre människan så är de inte, blir man inte så där jättesjuk. Och det betyder ju att det går omkring yngre människor med den här nya varianten i samhället. Men för oss som är lite äldre så kan det så att säga vara droppen som får det hela att tippa över. Och kommer man in på sjukhus så testas numera alla, snabbtestas för covid. Även om man så att säga har brutit benet eller någonting, så är det ju, har man dessutom en covid-infektion i kroppen, så är det svårare när man ska sövas, det är svårare när man ska liksom vårdas, man kanske får andra komplikationer. Och där ser man ju nu att just i vår grupp, vi som är lite äldre, där är det, det finns med bland det som gör att kanske en ganska, vad ska vi säga, vanlig sak som till exempel då ett benbrott, lårbenshalsen eller något sånt, kan bli väldigt allvarligt om man har en covid-19 infektion i kroppen samtidigt.
Jaha.
Och man säger nu att det senaste vaccinet, det som nu släpps 15 oktober, det ska vara anpassat för de här allra senaste mutationerna i viruset. Så att vi som är över 65, vi får ju det här gratis. Och det finns ingen anledning, och vi får också influensavaccinationen gratis. Det finns ingen anledning att inte gå och vaccinera sig.
Om man inte är rädd för sprutor?
Ja. Eller av någon annan anledning har fått för sig att man inte ska ta det. Men man ska alltså komma ihåg att den yngre generationen nu, de kanske inte har tagit med en 3. Det här blir ju min 7:e. Och det kanske blir din 8:e. Och för vi vet att det, de tidigare vaccinationerna, de håller ju inte så himla länge. Så att de som bara är inne på sin 3:e, de har ju i praktiken inget skydd alls.
Nej, men samtidigt, jag tjatar om det här. Det skrivs ingenting om det, utan man tycker ju att det är över.
Ja, och det är väl så att säga vår, vår allmänna inställning att det där har vi glömt, nu har vi gått vidare. Det finns krig i världen, det är, ja, det är val i Amerika. Det är så mycket annat som präglar nyheterna. Så att det har liksom stoppats undan lite grann det här med covid.
Ja, då får vi vara en brandfackla.
Ja, det finns fortfarande i samhället.
Ja.
Och det är lurigt. Därför att man blir inte sjuk riktigt på samma sätt som förut. Men tillräckligt för att det ska ställa till problem. Och man ser alltså i de här provtagningarna på sjukhusen att det ökar. Ja, då går ni och vaccinerar er nu då, allihopa. Mm. Oktober är ju också en månad då det händer andra saker. Har du sett några annonser på vackra rosa band?
Nej.
Har du inte? Det är en stor kampanj som har börjat dra igång nu.
Jag känner till begreppet rosa bandet, och jag tror för män är det om det är blå bandet. Alltså för...
för prostatacancer.
Ja.
Och rosa bandet är för bröstcancer.
Ja.
Den har börjat dra igång lite grann. Det är ju oktober som är rosa bandets månad. Och det kommer nu en stor kampanj. Jag har sett de första annonserna lite grann. Men det är, man kommer att se många annonser nu för årets designade rosa band. Jag tänkte, prostatacancer har ju liknande kampanjer, men de hade sin tidigare i vår. Så att de ligger ju inte samtidigt. Och det är väl klokt att man inte kör dem samtidigt. Men då ska jag passa på att berätta en annan sak som jag råkade ut för. Och det var en sån här lotteriverksamhet. Nu vet alla, har hört talas om Socialdemokraterna som anlitade telemarketingföretag. Men jag råkade ut för ett annat telemarketingföretag som påstod att de hade en gemensam kampanj för bröst- och prostatacancer. Och eftersom jag visste att prostatacancer har en egen månad, så blev jag lite förvånad. För jag tänkte, man kan inte lägga pengar på att köra de här förbunden samtidigt. Det är liksom inte logiskt. Men det var en oerhört aggressiv företagare. Och när man gick in på Prostatacancerförbundets hemsida, då fanns det där så kallade lotteriet. Men man fick vara lite uppmärksam, för det var inte på den senaste hemsidan, utan det var en hemsida från 2022. Och efter 2022 så bröt Prostatacancerförbundet kontakterna med det här mycket oseriösa telemarketingföretaget. Men när man liksom sökte på det som de kallade sitt lotteri för, då fick man upp den här gamla sidan. Men gick man in en annan väg direkt på Prostatacancerförbundets nya sida, så fanns det inte ett ord om det samarbetet längre. Och på Bröstcancerförbundets hemsida så fanns det ingenting om det här telemarketingföretaget. Så det var alltså ett bluffföretag med mycket, mycket aggressiv marknadsföring som ville pracka på oss, min man och mig, ett lotteri med samma upplägg som det här socialdemokratiska är alltså en prenumeration. Och samtalet varade i 12 minuter. Alltså mycket, mycket påträngande. Och när man verkligen vädjade till liksom, vår, vad ska jag säga, att vi måste ju tycka synd om de människor och stödja den här forskningen. Och det var bluff alltihopa. Vi klarade oss ur det, men jag blev väldigt förskräckt över det. Och sen rullades ju det här andra lotteriskandalen upp. Så det, är alltså, det finns ytterligare såna här telemarketingföretag som ger sig in i bröst- och prostatacancer verksamhet och ger sig ut då för att lura människor på pengar.
Oh.
Och det tycker jag passar på att säga nu när bröstcancerkampanjen går igång, att titta nu ordentligt på annonseringen. Men bröstcancerkampanjen är så väl dokumenterad och känd, och där ser den, de använder sig inte av telemarketing utan de använder sig av annonser istället. Ja, har du några frågor om det där? Du har inte stött på de här? Eller?
Nej, tack och lov.
Ja.
De ringer väl runt. Ja.
Ja, jag antar att vi var slumpmässigt utvalda i åldersspannet faktiskt. Ja. Det tror jag. De riktade sig till, verkligen till oss som är lite äldre.
Ja.
En annan sak, det är i oktober som jag tidigare faktiskt har gjort flera radioprogram om. Det är donationsveckan. Vad är det för donationer då? Kommer du ihåg det?
Nej.
Nej. Det är organdonationer.
Yes, jaha.
Mm. Mm. Inte det att man allmänt ska ge pengar i oktober. För det tror jag nog folk behöver sina egna pengar i oktober. Men om man vill ge bort sina organ. När man, om det skulle hända någonting. Så finns det alltså ett väldigt fint utbyggt system för det. Och det har utvecklats sedan jag gjorde de här radioprogrammen tidigare. Jag ska se om jag kan länka lite till de tidigare program jag har gjort. För jag intervjuade en Tyresöbo som deltog vid flera program om sitt hjärta. Hur hon hade fått ett nytt hjärta. Och det, donationsveckan, den är vecka 45. Så den ligger lite längre fram, i slutet på oktober, början på november. Jag kommer inte ihåg exakt när vecka 45 börjar, men det får ni titta själva i almanackan.
Ja, det måste ju vara någon gång i november.
Ja, jag tror att det är precis där i skarven mellan oktober och november 45. Ja.
Ja, det är ju 52 veckor på ett år. Och
Ja, då bör det väl vara där. Nu ska vi räkna baklänges här. Det är nog under november. Har du någon hum om hur många människor som i Sverige som har anmält att de vill donera organ?
Nej, det har jag ingen aning om. Jag var, när jag var lite yngre, organdonator, alltså anmält i det där registret. Men sen passerade jag någon åldersstreck som det var 60 år eller 70 år, jag kommer inte ihåg nu. Och då ville de inte ha mig längre.
Jag står nog fortfarande kvar i registret därför att det beror på lite vilket organ. Men hornhinnor till exempel, det får man donera hela livet.
Ja.
Däremot hjärta, lungor, njurar, där är det som du säger lite åldersgränser. Det är 1,9 miljoner, alltså nästan 2 miljoner människor som finns med i Socialstyrelsen har det här registret. Och det här är ett spännande register för att det uppdateras varenda natt. Och det kommer, nu ska jag få gissa här. Hur många människor tror du varje dygn anmäler sig?
Alltså om 1,9 miljoner redan har gjort det så kan det väl inte vara så många. Ja, 2000?
Ja, inte riktigt 2000. Men varje natt så kommer det till 200. Och det betyder ju att ändå det är ganska många. Om du slår ut det på en månad så är det ju då 30 gånger så många. Då är det uppe i 6000.
Ja.
Och slår du ut det på ett år så är du uppe i betydligt många fler. Men sen är som sagt, en del sållas då bort på grund av hög ålder eller att man avlider, ja, och innan man hinner donera några organ. Men det här är ett, det är ett väldigt välskött register. Och har man inte anmält sig och ändå tänker att ja, kanske när jag dör några av mina kroppsdelar skulle kunna komma till användning på något vis, då kan man göra en anmälan till det här donationsregistret. Och det kan man göra på flera sätt. Man kan gå in via 1177. Och där finns det direkt spår in till det här registret. Eller man kan gå in på Socialstyrelsens hemsida och också komma in där. Och det är bara att skriva, hur anmäler jag mig till donationsregistret? Så hittar man de här vägarna. Och i Sverige så har vi ju så att vi vill att människor ska anmäla sig. I andra länder finns det ju en lagstiftning där man så att säga, man utgår från att alla har anmält sig om man inte har sagt nej. Men vi har inte den lagstiftningen i Sverige, utan i Sverige så måste vi själva säga jag vill, och i händelse av, vara med i donationsregistret. Och det här är ju ett jätteviktigt register, därför att det är hela tiden brist på organ, och det finns en illegal marknad fortfarande ute i världen med illegal, alltså där människor säljer en njure eller säljer en, kanske sin livmoder eller någonting sånt. Det går till och med att, alltså, att transplantera livmödrar. Det är en av de här mera nyare framstegen man har gjort inom transplantationskirurgin. Och det är viktigt att vi inte hamnar i den här business varianterna, utan att det verkligen går till på rätt sätt.
Men har du någon siffra på hur många organbyten har vi i Sverige per år eller per dygn eller ja, någon tidsenhet?
Ja, det på ett ungefär. Det är ju ständig brist på njurar. Njurarna är ju det organ som är fortfarande, tror jag, transplanteras mest. På hjärtsidan så tror jag, där är man i ett internationellt nätverk, och där tror jag att de som behöver ett nytt hjärta ändå får det. Lungor och lever, där är det brist. Lungor är en mycket större sak att transplantera än och hjärttransplantationerna har ju pågått nu så länge, så att där finns det de här kanalerna då, länder emellan. Men det benmärg är ju också en form av transplantation. Och den gör man ju med levande personer där man ska ha ett släktskap. Och där behövs ju inte donationsregistret på samma sätt. De här andra organen behövs ju ett donationsregister för. Sen finns det ett särskilt för barn som heter Tobiasregistret. Det ingår, det är ihopkopplat med de här stora. Men det är hela tiden brist på organ. Och däremot när transplantationerna sker så är de ofta, lyckas de på ett helt annat sätt.
Men antalet?
Nej, jag har inga siffror i huvudet. Eller? Men det kan man se på Socialstyrelsens hemsida. Det finns mycket information just i samband med den här stället där man kan anmäla sig, så står det om väldigt mycket om de olika organen och också som det du efterfrågar, alltså hur många.
Nej, det var bara nyfikenhet.
Ja, men det görs alltså många. Det gör det. Måste jag titta lite på klockan här? Jo då, men vi kan väl fortsätta ett tag till. Jag har haft det lite spännande här den sista veckan, för jag anmälde mig till ett föredrag i Älta faktiskt, men det är ju så nära. Vi brukar ju räkna Älta till Tyresö. Och det var väldigt många Tyresöbor faktiskt som var på det föredraget. Och den som höll det, han heter Ingmar Skog. han heter inte Ingemar utan han heter Ingmar Skog. Och han har känd från TV kan vi väl säga. Han är forskare egentligen. Hans grundutbildning är att han är psykiater, men han är forskare och han har intresserat sig väldigt mycket för en jättestor befolkningsstudie som har pågått ända sedan början av 70-talet. När jag utbildade mig till geriater så fick jag gå olika kurser i Göteborg. Och då fick jag lära mig jättemycket om den här stora forskningsstudien som heter H70. Och den går ut på att man följer människor från det att de var 70 år och så genom livet och med olika. Och då var det ju så att de första H70-studierna, det var ju människor som var födda 1913 års män som var den allra första gruppen. Och sen så har man då plockat in nya grupper vart efter de har fyllt 70 år. Så de som studeras idag, det är ju de då som är födda på för 70 år sedan.
50-talet?
Ja, och från början när H70-studierna startade, då hade man väldigt många olika, därför att det var för oss geriater så var det här ett sätt att om man ville forska och disputera. Och jag har många goda vänner som har varit med i de här programmen. Idag så har man inte riktigt lika många studier igång, men man följer hela tiden 70-åringar i Göteborg. Och då är det vissa datum som man är född. Och sen så är det vissa årgångar som man följer på. Man följer dem på lite olika sätt. Men Ingmar, han är fortfarande den som leder hela det här jätteprojektet. Han höll en föreläsning i Älta och den föreläsningen hette 70 är det nya 50. Och då berättade han ganska mycket om de här studierna. Och sen berättade han hur olika vi är idag. Att faktiskt dagens 70-åringar är ungefär som en tidigare generations 50-åringar. Men det är inte bara... Det är så mycket annat som har format det här. Det är väldigt viktigt vilket år föddes man. Därför att det var en annan kultur. Och samhället såg annorlunda ut om man då föddes till exempel som den här första gruppen på 1913, 14, 15 eller nästa grupp på 20-talet eller gruppen därefter på 30-talet. Medan dagens 70-åringar, de är ju födda på 40-talet och 50-talet nu då. Så att det är en väldig skillnad på om man är född på 50-talet eller om man är född på 30-talet till exempel. Och det är inte bara, han höll det här väldigt roligt föredrag med bilder, hur man såg ut respektive årgång. Och det, där kan vi ju skratta åt det, men det är ju så. Samhället såg väldigt annorlunda ut. Han skojade om sin egen klädsel som föreläsare till exempel. Om han hade stått och föreläst där i en tidigare generation så hade han varit klädd på ett annat sätt än vad han var klädd den här gången. Han hade däremot inte keps på sig som det var på affischerna, utan han pratade utan keps. Men han är känd lite också från TV därför att han har medverkat i en serie som heter Studio 65. Och den är nu inne på, man håller på och spelar in den femte säsongen tror jag nu. Fjärde säsongen går väl just nu. Och dels kan man ju titta på gamla program. Men nu är det också så, det här sänds i Utbildningsradions regi, UR, den enhet inom det. Men det är tv-program än så länge. Men de finns även att lyssna på som radioprogram. Så tycker man att man inte har svårt att se eller att man vill ta del av det här ändå, så kan man ändå lyssna på de här programmen också. Och det är Katti Sahlström som har varit programledare ganska mycket i de här programmen. Men det är ofta så att de samlar olika experter inom ett visst område. Jag tittade på ett av de här som handlade om tekniska hjälpmedel i våras. Och det var väldigt intressant med alla saker, alla prylar som finns för att göra tillvaron lite lättare för äldre personer. Lite grann av det som också vi har på radion gjort ett program nu om välfärdsbiblioteket. Jag ska försöka att länka till de här UR-programmen. Och så ska jag också länka till en bok som vi kunde köpa av Ingmar när, på den här föreläsningen. Och då hade han 10 tips för hur man ska hålla sig som en 50-åring fast man är 70. Och nu tänkte jag att du ska få gissa lite grann. Vad tror du vad handlar det om för någonting?
Ja, det är väl en kulturell förändring. Vad heter det? Medicinska området har ju gjort att, alltså förra sekelskiftet, då har jag fått lärt mig att förväntad medellivslängd var ungefär 50-52 år. Och den senaste sekelskiftet mellan då 1900-tal och 2000-tal, då är vi uppe i drygt 80. Alltså på 100 år har man med medicinska landvinningar ökat medellivslängden med 60%. Så att,
ja, och de mediciner som kanske har haft allra mest betydelse, det är mediciner för hjärt-kärlsjukdom. För sen, om man har dålig funktion på hjärta och kärl, då är det så många andra organ i kroppen som också drabbas. Så att vi har behandlat idag högt blodtryck till exempel, har gjort att vi har bättre blodkärl och på det sättet också får färre sjukdomar som har direkt med prestation, ork, livskvalitet att göra.
Ja, men man kan ju säga också då att det medicinska området har ägnat sig åt kroppen, men de har glömt bort huvudet för att...
Och där är ju den här H70-undersökningen spännande, för de har ägnat sig åt huvudet väldigt mycket. Och där har man då ganska tidigt, så kom man underfund med att de som motionerade klarade sig bättre än de som inte motionerade. Sen behöver man inte motionera så väldigt mycket. Och det finns då i den här boken, om man tar del av hans presentation, så ser man att man behöver inte hålla på och göra jättelånga promenader. Utan här finns det bra forskning som visar på att det viktiga är att man gör lite grann. Det är ett större steg mellan att inte göra något och att göra lite grann, än det är att mellanträna jättemycket och träna ännu mera. Så att det är alltid bättre att göra lite grann. Och lite grann, det kan alltså vara då att försöka gå kanske runt kvarteret, gå en kilometer, och så kan man ju successivt lägga på lite till och gå lite längre. Men att man gör det regelbundet och att man gör det till en vana.
Det fanns ett tv-program för några år sedan, Dr. Mosley heter det, och han slog ihjäl myten om att man skulle gå 10 000 steg om dagen. Och han visade med två testgrupper, den ena... Det var inte nödvändigt med 10 000. Det gav ingen större förbättring. Och nu hittar jag på att dog 2 000 steg, 3 000 steg.
Mm. Och han hänvisar bland annat till Mosleys forskning i den här boken. Han berättar om vad han har för underlag för de här olika sakerna som han säger, Ingmar. Jaha, om man är ute och går, vad händer med musklerna då?
Ja, om man är ute och går, då är det väl benmusklerna som påverkas mest.
Ja, och vi behöver ju även ha lite armmuskler. Så att man ska, varför inte träna med Sofia då på tv varje dag? Eller om man nu då inte vill träna med Sofia, så kanske man kan delta i någon form av aktivitet på ett gym eller så. Men man kan stärka sina muskler hemma på olika sätt, även om man är inte så rörlig och inte kan eller vill ta sig till någon form av gym. Jaha, det var musklerna och medicinerna. Mera saker då?
Om skillnader?
Ja, men när man, för att man ska må bra.
Bra kost, ja, tänker jag.
Äta rätt. Ja, äta lagom mycket och äta rätt saker. Och det där finns det ju hur mycket som helst om. Och sen så pratade han en del om att det faktiskt är viktigt att sova. Och då är ju både kanske du och jag såna här som har måste gå upp några gånger varje natt eller har svårt att somna eller vaknar tidigt. Och då kan man ju faktiskt sova lite på dagen också. Man behöver ju, bara man sover lite grann. Sen kanske en del inte har lika stort behov som man hade när man var yngre. Men han pratar i alla fall om att man bör försöka få mellan 6-7 timmar under ett dygn. Men de behöver alltså inte vara sammanhängande. Det var skönt, hörde du. Vi får gå upp på nätterna.
Ja.
Sen så är den sociala biten. Och där hade han ganska mycket material om hur viktigt det är att träffa andra människor. Och också att vara nyfiken på livet. Att våga prova olika saker. Och det har det här sociala, det är ju ingenting som sjukvården har brytt sig särskilt mycket om. Utan det är ju olika organisationer som samlar människor. Och kanske också våra kommuner har en stor uppgift här. Men det finns även på så att säga, mikronivå, grannar emellan. Att ändå försöka att hjälpa varann. Och att de som är väldigt ensamma också får illa av det. Och sen är ju det vanliga då, inte röka, inte kröka. I den boken så har han ganska mycket siffror om alkohol. Och det diskuteras ju mycket, det finns ju lite olika skolor där. Men han tyckte nog när han höll sin föreläsning att Socialstyrelsens riktlinjer var lite väl hårda för de äldre. Han menade att det var kanske viktigare att yngre människor tog till sig Socialstyrelsens nya riktlinjer, där man ju har dragit ner antalet glas i veckan på ett ganska kraftigt sätt. Men han redovisade väldigt fint att det finns lite olika skolor i det här.
Var hittar man Socialstyrelsens rekommendationer när det gäller alkohol?
De finns på Socialstyrelsens hemsida.
Okay.
De kom i våras och då ändrade man ju ganska rejält på vad som är en riktmängd för ett riskbruk. Och det väckte en del uppståndelse, kanske framförallt bland de äldre. Jag har också deltagit i ett väldigt spännande seminarium på nätet som jag har tänkt att jag ska göra ett eget radioprogram om i min andra poddserie som handlar om vård Tyresö. Men jag ska bara nämna det som hastigast därför att det kommer ifrån Myndigheten för vård och omsorgsanalys. Och generaldirektören är ju Tyresö Bo, Jean-Luc av Geijerstam, som har varit här i studion och pratat med mig. Nu har Jean-Luc så oerhört mycket att göra så att jag tror inte jag kan locka hit honom någon mer. Men jag vill ändå i Tyresöradion rikta ett tack till det här seminariet. Det handlade om förutsättningarna för framtidens hälso-, sjukvård och äldreomsorg. Förstår vilket jätteämne.
Ja, men det måste ju bli, alltså vi blir ju äldre och äldre. Så att och så föds det ganska lite ungar. Så att det blir lite obalans i den här befolkningspyramiden.
Ja, inte lite. Och så är det pengarna. Och då har man gjort två rapporter nu då. Vi var 600 personer som satt via webbkameror och följde det här digitalt ifrån våra olika hem eller arbetsplatser. Och så var det en sal med 40 stycken som var fullproppad. Och det var ett jättespännande. Det höll på i en och en halv timme med en ordentlig paus och en ordentlig frågestund. Det var en paneldiskussion med olika experter. Och så var det alltså en dragning av dem som har skrivit eller varit projektledare för de här rapporterna. Vårdanalys, de ska ju analysera. Och då har de en speciell metodik. De frågar alltså, de frågar människor och de frågar de som är så att säga utförarna. Och så här jämförde man då lite grann. Och det är klart att det finns en förväntan hos befolkning. Man talar om samhällskontraktet, att vi har ett kontrakt med samhället. Och de allra flesta, 4 av 5, tror att vi även i framtiden kommer att kunna få den sjukvård som vi har idag. Oavsett vem som levererar den alltså. Men vi har en förväntan om att vi ska bli omhändertagna på samma sätt som vi blir idag. Och det är klart att det motsvarande från de som ska ge det var också att de ansåg nog att de skulle klara av det. Jag tror att de hade svårt att svara på något annat. Men sen när de här som gör de här analyserna hade borrat ner sig lite mer i materialet så var det nog så att framförallt regionerna har ju stora ekonomiska svårigheter att verkligen uppfylla den delen av det här samhällskontraktet. Sen så hade man också, den andra studien handlade om att man pratade mycket om hur ser det ut i de övriga nordiska länderna. I Danmark, Norge och Finland, då har man gjort olika reformer. Och så säger man att det har blivit så mycket bättre. Men här, likadant här, när man hade, forskarna hade studerat det här, då var det väldigt svårt att jämföra, för man hade inte satt upp några riktiga mål. Vad ville man uppnå med sina förändringar? Och det här ligger ju då i den här diskussionen om att många vill nu förstatliga den svenska sjukvården. Man vill minska antalet regioner och man vill att det ska bli en statlig sjukvård som det var tidigare i Sverige. Då gäller det ju liksom att det finns ett mål. Vad är det man vill uppnå? Och det här var ett jättespännande seminarium som jag då ska prata mer om i ett annat program. Men det kommer att finnas hela den här 1,5 timmen ute på YouTube. För Myndigheten för vårdanalys, de är transparenta, så de lägger ut sitt material. Redan idag så kan man ta del av de overheadbilder och sånt där och vilka personer som deltog. Men de kommer alltså lägga ut hela den här 1,5 timmen så att vem som helst kan titta på det på YouTube. Den länken är nog inte riktigt klar än, men jag ska återkomma om det här. Och som sagt, jag hade en fantastisk timme när jag fick höra om den diskussion som är, det här är ju ett hett stoff. Man gjorde också då om förutsättningarna för framtidens äldreomsorg. Och den kan man säga direkt, den kommer inte att fungera. Och den är bekymmersam. Så att nog finns det utmaningar för samhället, oavsett vilken regering som styr. Här är det alltså massor med pengar. Och kompetensbrist, det fattas alltså folk. Man räknade med att var sjätte person som får ett jobb i Sverige måste jobba inom äldreomsorgen, för annars finns det inte människor som jobbar där.
Men sen finns ju en geografisk orättvisa när man tänker på Norrlands inland.
Ja.
Och där alltså det inte finns arbetstillfällen, de unga flyttar till tätorter, städer, och de äldre blir kvar.
Och där är det också, dels är det kompetensbristen då. Och sen är det här är ju en jämlikhetsfråga också. En jämlikhet mellan olika områden i Sverige. Men det är inte lättare i storstäderna heller, just därför att det är, där finns det ju så många andra arbetstillfällen. Så att det gäller att vi får folk som vill jobba inom vården. Och det gäller inom all typ av vård. Den kommunala vården, den primärvården. Primärvården saknar jättemycket folk. Och sen naturligtvis även på sjukhus och på övergripande då nationellt, att man behöver slå ihop, lägga ner sjukhus. En av de här engagerade paneldeltagarna var från Västmanland, där man har gjort stora förändringar. Man har lagt ner flera små sjukhus. Nu måste vi sluta, Leif.
Okej. Okay.
Jag kan prata länge om det här, men jag återkommer i andra program.
Okay.
Du har nu då lyssnat på ett nytt nummer av Dr. Lenas hörna tillsammans med
Leif Bratt
och Lena Hjelmerus. Och vi återkommer med ett nytt program om 3 veckor igen. Hej då!